Och till och med en sån här bok som Nehemja, som man tänker det ligger långt bak någonstans, och det är bara berättelser om hur de byggde och så de och hade sig och trätte och bråka, kan det ge någonting? Men det betyder så väldigt mycket för oss just en sån här bok som Nehemja egentligen är. För ni vet den här gamla testamentliga historien nu som vi har läst i så många böcker, den avslutas i och med Esra och Nehemja. Ursprungligen så var det en bok, och så var det här andra Esra-boken, det som nu kallas Nehemja. Och vid den här tiden så hade det börjat hända någonting. Är ni intresserad av historia? Har ni läst historia så där ingående och studerat det? Så känner ni till då hur de grekiska och romerska rikerna började växa upp vid sidan av det persiska väldet. Och det var just den här tiden. Men här talas det inte om romerska diktatorer. Här talas det inte om erövringar. Utan här talas det om två män som fick sitt namn i historien. Inte genom segertåg och inte genom slag och väldiga drabbningar, utan som bedjande män. Män som hade kontakt med Gud. Män som studerade ordet. Män som levde för Herren. Och de kom också då genom detta att betyda så väldigt mycket för det religiösa livet. Och de kom att vara mycket, mycket större än många av de här diktatorerna och kämparna som vi läser om. Om du nu har hunnit läsa Nehemja-bok, då har du det väldigt bra idag. För då är du liksom med från början i själva skeendet. Vi är alltså då i ett annat land när Nehemja befinner sig i Susans borg. Och då kommer en av hans bröder och några andra män från Juda. Vi läste om några som hade vänt tillbaka till Juda. Och nu kommer de här tillbaka. Då frågar han hur det är med dem. De som hade blivit räddade efter fångenskapen. Ja, vi talade lite grann om det där sist, om fångenskapen, hur mycket fångenskap det var egentligen. För de hade ju väldigt mycket av frihet och möjligheter att röra sig och bedriva affärer och bygga hus och sådär. Men då kom de underfund med att det var ganska svår situation. Så här säger de här männen. De är kvarblivna, det som efter fångenskapen finns kvar där i hövdingedömet, lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar är upprämda i eld. Det var alltså en dyster bild av situationen i Jerusalem. Den här mannen som boken talar om, Nehemja, han var munskänk hos kungen. Och när han fick det här beskedet så talade han med Gud. Talade med honom mycket. Han fick nöd i sitt hjärta för sina bröder i Jerusalem och för staden som den var där. För folket kunde inte leva där om murarna var nedrivna, om inga portar fanns. De var oskyddade, de var utsatta för allting. Så kunde det inte vara. Och han går då till sin tjänst och ska servera kungen vinet som var framställt för honom. Och han säger i andra kapitlet: jag hade inte förvisat mig sorgsen inför honom. Ibland kan man dölja sorgen, men ibland kan det vara bra att visa den. För då säger kungen så här till honom: varför ser du så sorgsen ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg. Då blir han mycket häpen, denne Nehemja. Och så säger han: och jag sa till kungen, må kungen leva evinnerligen. Skulle jag inte se sorgsen ut och den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är förtärda av eld. Kungen sa till mig: vad är det då du begär? Och då bad jag en bön till himlens Gud och sade så till kungen.
Det fann du något fint.
När jag talar om den första kristna församlingen som jag kommer att göra nya apostlärningar, så kommer jag att säga att de lärde sig att tala med Gud innan de talade med människor. De lärde sig att vända sig mot himlen innan de vände sig utåt. Här har vi ett exempel från Gamla testamentet. Nehemja bad en bön till Gud. Och så visste han vad han skulle begära av kungen. Här har vi en lärdom om bönen. Hur vi kan få lära oss att praktisera det här. Att tala med Gud. Och då ska vi få ord. Att vi kan begära det rätta och säga det rätta. Och så begär han då att han ska få resa till Judan. Och kungen säger, hur länge kan din resa räcka och när kan du komma tillbaka? Besked det kung som verkligen hade. Och då det nu alltså behagade kungen att låta mig fara, uppgav jag för honom en bestämd tid. Och så ber han att få intyg så han ska kunna färdas genom länderna. Att han ska få virke till återuppbyggande av portarna till borgen som tillhör templet. Och virke till stadsmuren och till huset som han själv ska ha som bostad. Och så står det i den 8:e versens sista del. Och det är så fint. Kungen beviljade mig detta eftersom min Guds goda hand var över mig. Och vad det är fint. Det här kallar jag, du ska använda ett ord och missförstå mig inte, det kallar jag framgångsteologi. Det här att man upplever att Guds goda hand är över mig. Och då ser Gud till att jag får det jag behöver. Jag tycker den här boken ger en sån vacker bild av det där. Och jag skulle vilja vara en Nehemja-själ i allt. Så att jag lärde mig att bedja en bön till Gud när jag skulle tala med människor. Att jag upplevde där hur den gode guden, eller min Guds goda hand, var över mig. Så att det gick mig väl i händer. Och det är väl så det står i den första psalmen. Säll är den som icke vandrar i det ogudaktigas råd. Eller träder in på syndares väg. Eller sitter där bespottare sitta. Han är som ett träd planterat vid vatten. Vilket bär sin frukt i sin tid. Och vars löv aldrig vissna. Och så står det, och allt vad han gör, det lyckas väl. Det var en sån man som Nehemja, munskänken hos kungen, var. Och fast han var där hos kungen i ett främmande land, så hade han hjärtat för sitt folk. Kände sorgen och levde med dem. Jag ska inte göra tillämpningar hela tiden, det behöver man inte göra. Det är inte nödvändigt. Men jag tror att vi finner en bild här. En inställning, en attityd som vi skulle ha mer utav. Kärlek och omtanke. Gråt med de gråtande. Stöd dem som stapplar. Lida med de lidande. Att ha hjärtesorg när allt inte är som det ska vara. Och läser du såna här som gör kommentarer av Bibeln och ska ha tillämpningar om det, så talar hela den här boken om församlingens återuppbyggnad. Och läser du gamla kommentarer så talas det om det. Och läser du nya kommentarer så talas det om det. Och det är som det alltid finns ett behov av att Guds församling ska byggas upp. Precis som vi talade om sist vi möttes till sånt här bibelstudium. Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Det stod inte väl till med templet. Det stod inte väl till med staden Jerusalem och dess murar och dess portar. Det fick lov att byggas upp. Så måste Guds församling byggas upp. Och jag önskar och jag har en nöd i min själ. Den är så obeskrivlig. Vi ska komma dit hen att vi alla är med och bygger upp Guds församling. Jag tänker först då på Citykyrkan i Stockholm där många av oss är med. Och där jag själv är ansvarig. Men Guds församling, kristenheten i denna tid. Att den får byggas upp. Att den blir intakt. att det inte är nedrivna murar och uppbrända portar, utan att det är något tryggt och säkert där människor finner sin tillflykt och kan leva i trygghet. Men att du och jag är engagerade i det, så det är lite grann av djupt engagemang, kanske lite grann av sorg, för att vi ska kunna vara med och nå målet. Han samtalade med Gud och han samtalade med kungen. Och det här är fascinerande. Det var 90 år efter första utvandringen. Och Gud hade ett redskap nu som han ville använda för att det skulle fullbordas verket där borta i Jerusalem. Du märker att jag förutsätter när jag talar nu att du var med när vi läste Esra bok och talade om det, så att jag repeterar inte allt det. Men här fanns nu en man som Gud kunde ha som sitt redskap. Och då läser vi den 17 versen och den 18. Men han kommer dit till Jerusalem. Jag poängterade en vers i den 11 versen i det andra kapitlet jag kvar fortfarande. När jag sedan hade kommit till Jerusalem och varit där i 3 dagar steg jag upp på natten tillsammans med några få män utan att ha talat om för någon människa vad min Gud ingav mig i hjärtat att göra för Jerusalem. Och det där tyckte jag var fint. Gud hade ingivit honom i hjärtat vad han skulle göra för Jerusalem. Har Gud ingett dig i ditt hjärta vad du ska göra i tjänst för honom? Eller är det möjligen så att det är tyst uppifrån? Jag var på en gemenskapsgrupp igår kväll igen. Det blir många sådana nu. Det är så fint. Och då talar vi just om det där. Och där läste man apostlagärningarna. Man hade kommit lite längre än vad jag har gjort här i mina predikningar. Då talar man just om det, vikten av att vi idag hör Herrens röst och får direktiv från Herren vad vi ska göra, precis som man fick på apostlarnas tid. Men det var inte bara på apostlarnas tid, det fanns redan i gammal tid människor vilkas hjärtan Gud hade fått röra. En Nehemja som fick sig ingivet i sitt hjärta vad Gud ville att han skulle göra. Gud hade lagt det där. Och jag önskar att vi alla, det kan krävas av mig som pastor och mina medarbetare och som hittills engagerade här. Men det är en möjlighet och egentligen en utmaning för oss alla att vi lever så att Gud får inge oss i våra hjärtan vad vi ska göra. Vad du ska göra i församlingen. Vad du ska göra för Guds rike. Vad du ska göra i din omgivning. Vad du ska göra i en själavinnande insats. Vill du inte vara med i det? För Gud vill inge dig någonting. Och han hade sin plan klar. Och då står det så här i den 17 versen. Hur han sa till folket: ni ser själva i vilken nöd vi är. Hur Jerusalem ligger öde och hur dess portar är uppbrända i eld. Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur för att inte längre må vara till skam. Och jag talade om för dem hur min Guds hand hade varit med gnådig, lika som att kungen hade lovat. Då sade de: vi vill stå upp och bygga. Och det tog mod till sig för det goda verket. Det behövs någon som inspirerar. Och Gud hjälp oss som går upp i talarstolen att vi kan inspirera. Att uppväcka det där intresset hos människor att göra någonting. Att inte uppleva det som en tung börda utan uppleva det som en utmaning. Tänk att jag får vara med och tjäna Herren och göra någonting. Och så få mod. Och det tog mod till sig för det goda verket. Jag önskar att vi alla ska ta mod till oss för det goda verk som Gud har planerat för oss och vad han har ingett i våra hjärtan att vi ska göra. Han samlade folket. Och så läser vi här i det 3 kapitlet om en arbetsfördelning. Folket var samlat. Var och en fick sin speciella uppgift. Och det är viktigt att vi har våra speciella uppgifter. Och att vi ser vad Gud vill att vi ska göra. Och att vi gör det. Och det vill vi arbeta på här i församlingen. Att alla får uppgifter. Och det är många, många uppgifter som måste fyllas än. Det ser vi klart och tydligt. Och så märker vi en annan sak här. Ja, de blev utsatta för lite förlöjligande där. Det var några som kom och drev med dem. Och det blev motstånd som det alltid blir när man ska tjäna Herren. Och någon kom och sa, hur de än bygger skall dock en räv komma deras stenmur att rämna, bara han hoppar upp på den. Men folket arbetade vidare med gott mod. Och så står det i den 17 versen i den 4 kapitlet. De som byggde på muren och de som lastade och bar bördor gjorde sitt arbete med den ena handen och med den andra höll det vapnet. Det var belägringstillstånd. Det är intressant att se hur de arbetade. De hade talat med Herren, de hade fått direktiv från Herren. Och sen var det att börja arbeta. Och årsmötet talade jag om bönen. Och jag predikade här, var det den 13-14 januari, om bönen. Och jag vill att vi ska prioritera våra bönemöten. För vad Guds församling ska vara, det är att vara en bedjande församling. Men sen ibland, det finns flera riken, så märker man en tendens att man vill inte göra någonting utan man säger att man ska bedja över det. För att komma undan vad man ska göra. Nej, nu kanske jag chockerar dig. Men ibland finns det faktiskt att man gör så. Vad Gud vill att vi ska göra, det är att vi beder, söker ledning, men att vi också gör någonting. Bed och arbeta är ju ett uttryck. Och under detta arbete så fanns det en vaksamhet med mursleven och med vapen, beredd mot fiendens alla angrepp. För vi ska komma ihåg, och jag vet det så väl, för jag upplever det ofta, att ska man tjäna Gud så då blir man utsatt för angrepp. Pilar från alla håll som försöker komma åt en. Men där ska vi vara beredda. Trons sköld med vilken vi kan utsläcka alla den ondes brinnande pilar. Frälsningens hjälp och allt som tillhör Guds vapenrustning. Så ingenting får hindra oss i arbetet att bygga upp Guds församling. Att bygga upp Jerusalems murar. Att sätta i stånd dess portar igen. Så att Guds församling får fungera som Herren har planerat. Och så fanns han där med Nehemja. Han stod där med basunen. Och han säger i den 20 versen. Bredvid mig stod en basunblåsare. Jag hade nämligen sagt till ädlingarna och föreståndarna och det övriga folket. Arbetet är stort och vidsträckt och vi är spridda längs muren långt ifrån varandra. När ni nu hör basunen ljuda, dit ska ni församla er till oss. Vår Gud ska strida för oss. Så det var ingen missmodig stämning som lätt kommer över oss ibland när vi blir utsatta för angrepp. Va? Då är vi färdiga och ge upp. Då deppar vi. Men det gjorde man inte här. Nej då. Här var man beredd. Och är det så fienden kommer, då samlas vi allesammans. För vår Gud ska strida för oss. Halleluja. Och det gör han än idag. För Gud är lika intresserad av det som är hans verk idag. Som han var för Nehemja och de som byggde på muren. Och jag höll på att säga att Gud är lika intresserad av Citykyrkan. Men det är när vi fungerar som en Jesu Kristi kropp, som en Guds församling. Då har han det samma intresset av att bevara oss, att leda oss och att hjälpa oss i allt. Motstånd, ja. Men det här motståndet och den här striden, det förenade dem. Det gjorde att de höll samman på ett förundligt sätt. Och så arbetade man. Och efter 52 dagar, då var det färdigt. Jag arbetar, ja. En av mina favorittexter. Ja, jag kanske inte ska säga favorittexter, men jag kom på mig att jag ofta har predikat över den texten i första Thessalonikerbrevet 1. Hur de hade omvänt sig från avgudarna till Gud, till att tjäna den levande och sanne Guden och vänta hans son från himlen. Omvändelse och tjänst, det hör samman. Och se till att du har en tjänst i Guds rike. Det är då du kommer uppleva full frälsningsglädje. Om vi sedan, det här var då de sju första kapitlen som jag gick igenom lite hastigt. Om vi sedan kommer från de övriga kapitlen, från kapitel 8 till 12. Då har vi där uppbyggnaden, den moraliska och andliga uppbyggnaden som folket fick vara med om, som följde efteråt. Och i det åttonde kapitlets 13 första versar, där har vi hur Esra föreläser lagen för folket. Och de för, ja, ni vet här, jag ska bara påminna om hur det är han. Han församlade folket, alla som en man, på den öppna platsen framför vattenporten, och de bad Esra, den skriftlärde, att hämta fram Moses lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då lade prästen Esra fram lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden, och han föreläste ur den vid den öppna platsen framför vattenporten från dagningen till middagen, för män och kvinnor, dem som kunde förstå det, och allt folket lyssnade. Och Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning som han hade gjort för ändamålet. Och så står det, de som var vid honom, och så öppnade han boken och så började han läsa ur den bok som Gud hade gett honom. 9 versen. Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sa till allt folket: denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte, ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Och han sade vidare till dem: gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd omkring gåvor av det till dem som inte har något tillagat åt sig. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren när er starkhet. Hur fick de fröjd i Herren? Ja, när de läste Guds ord. De greps av sorg och grät när de läste till det, när de lyssnade till det och när de läste det. Det var sorg över situationen, över att det var en sån bedrövlig ställning bland dem. Men här säger prästen och ståthållaren till dem att ni ska vara glada och glädjas över det här. Ty fröjd i Herren är i starkhet, och starkhet är vad ni behöver just nu. Och om Guds folk ska kunna vinna seger i den här tiden. När du talar om vinna seger, då menar jag inte att du och jag hjälpligt ska komma fram till himlen och klara oss genom livet. Utan jag menar, om vi ska kunna vinna seger så att vi intar nya områden och får övertaget i Stockholms stad, då heter ju stad numera, då måste vi uppleva fröjd i Herren, för det är vår starkhet. Och vi måste se till att vi lever i den där fröjdfulla stämningen, den glädjande, glädjefyllda situationen, och den glädje som Herren ger, det är vår styrka. För när jag är ledsen, då känner jag att jag är svag. Fruktansvärt svag. Jag kan inte uträtta någonting. Och alla dystra tankar och all förtvivlan kommer över en. Det bara blir ett ekorrhjul. Det går värre och värre. Men när jag upplever glädje, glädje i Guds ord, då känner jag mig stark. Det står att fröjd i Herren är er starkhet. Och då står det så här, att leviterna lugnade allt folket och sa: det var stilla till dagen är helig, var inte bedrövade. Och allt folket gick bort, åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket. Ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem. Just det. Tänk om Elons manell från Guds ord kunde kungöra saker och ting som människor rättade sig efter, så de upplevde glädje. Och så blev det styrka i Herren. Så läste man vidare. Och då fann man om lövhyddohögtiden. Det fanns skrivet i laget att Herren genom Mose hade befallt att Israels barn skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden. Och då gjorde man det. Hela församlingen, så många som hade kommit tillbaka från fångenskapen, gjorde sig lövhyddor och bodde i dessa hyddor. Och man föreläste ur Guds lagbok varje dag, från den första dagen till den sista. Och de firade högtid i 7 dagar. Den 8:e dagen hölls en högtidsförsamling på föreskrivet sätt. Högtidsförsamling. Ja, fest och glädje. Och jag skulle vilja att vi hade det mer och mer utav det. Här börjar man föreläsa skriften. Precis som det var under Josias tid, då blev det reformation. Precis som det blev när Martin Luther började läsa Bibeln och verkligen se vad det stod, då blev det reformation. Om vi kommer åter till Bibeln, då blir det reformation. Jag vet det. Jag vet vad det betyder för enskilda människor att få vara med och läsa igenom Guds ord, läsa igenom Bibeln. Man får en ny syn på saker och ting. Man får en större Gud. Det blir reformation. Det blir något nytt. Ett nytänkande. Och det är meningen det ska bli när vi läser Guds ord. Vi läser inte Guds ord för att plocka sönder den, för att dissekera den, för att kritisera den, utan vi läser den för att mätta vår själ med de märgstarka rätterna, med det ljuvliga som Herren har att ge, och uppleva mer och mer av fröjd i Herren, som är vår starkhet. Men så finner vi att när man läste ordet, så ledde det fram till bön. Och så finns här bön och bekännelse. Vi har det 9:e kapitlet. Men den 24:e dagen i samma månad församlades Israels barn och höll fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden. Och det som var av Israels släkt drog sig undan från alla främlingar och trädde sedan fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. Och de reste sig upp var och en på sin plats, och man föreläste ur Herrens, deras Guds lagbok, under en fjärdedel av dagen. Och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad Herren sin Gud. 3 timmar föreläste skriften, och 3 timmar så var det bön och bekännelse. Det är inte riktigt opportunt att tala om bekännelse. Jag tror att det är viktigt att ordet får komma till våra hjärtan, så att vi upplever någonting som det var här i 8:e kapitlet, när man sörjde och grät. Det manar fram till bön, bot och bättring. Gud, hjälp mig att ta vara på ditt ord, så att glädjen blir sann i mitt inre, så att glädjen kan finnas där. För det är när vi rättar oss efter ordet och följer det som den sanna glädjen kommer till oss. Och så finner vi att man bekände försumlighet, bekände sina brister. Och det finns en lång bön och bekännelse i det 9:e kapitlet. Och sedan så kommer vi fram till hur förbundet förnyades. Det är 38:e versen. På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt, och på skrivelsen som försågs med sigill stod våra furstars, våra leviters och våra prästers namn. det här. Det var den sista förnyelsen i Israels historia. Den sista och den sjunde. Man upplevde förnyelse gång efter annan. Jag brukar säga att jag vet inte om det är det normala i vårt liv att det ska vara ingen väldig grej uppåt, en förnyelse där som på toppen som går man neråt igen och sen måste man bli förnyad igen och så går det neråt. Men jag tror att Gud vill att vi ska kunna med den nåd han ger hålla ett jämnare liv. Men när vi åker ner så får vi en förnyelse och komma upp igen. Och så kan det vara för en församling. En nedgångsperiod, så behöver man en förnyelse. Så kan det vara för en väckelse, en väckelserörelse, så kommer en förnyelse. Och så kan det vara i ens eget liv, och jag känner själv hur man upplever gång efter annan. Jag behöver något mer. Jag behöver en förnyelse. Jag behöver förnya förbundet med Herren. Och det gjorde man 7 gånger. Den första gången som förbundet förnyades. Ni vet, jag har ju läst om förbundet hur det ingick. Och sen att det förnyades vid Sinai. Då när Mose var på berget och folket hade vänt sig bort ifrån Gud. Och strax därefter, medan man ännu var kvar vid Sinai, då kom den andra förnyelsen. Och så vid Moabs hedar. När man stod där vid gränsen till löfteslandet, då upplevde man förnyelse av förbundet för tredje gången. Den fjärde gången, det var i slutet av Josuas liv när man var vid Siken. Och den femte, ja, då var det i Jerusalem under kung Asa. Och vidare under överste prästen Jojadas tid så kom den sjätte förnyelsen då den 7-årige Joas var kung. Och den sjunde och i Jerusalem under Josias tid. Och så kom den sjunde här i Jerusalem under Nehemjas tid. Ett förbund som förnyas. I den 13:e kapitlet, det läser vi att man avskilde sig från främmande folk. Och så läser vi från den 6:e versen. Jag ska läsa det sammanhanget. Du kommer nog ihåg det om Nehemjas reformer, om du har läst det här. Under allt detta var jag inte i Jerusalem. Ty den babyloniske kungen Artaxerxes 32:a regeringsår hade jag återkommit till kungen. Men när jag efter någon tid hade utbett mig tillstånd av kungen begav jag mig till Jerusalem. Och när jag där fick kännedom om det onda som Eliasib hade gjort till förmån för Tobia, då han hade inrett åt honom en kammare i förgårdarna till Guds hus, väckte detta min motvilja i hög grad. Och jag lät kasta ut allt Tobias bohag ur kammaren. Därefter sade jag till att man skulle rena kamrarna. Och jag lät återställa in dem i Guds hus. Kärl, likaså spisoffret och rökelsen. Och när jag vidare fick veta att man inte hade gett åt leviterna vad som tillkom dem, varför också leviterna och sångarna istället för att förrätta sina sysslor hade avvikit var och en till sitt jordagods, då förebrådde jag föreståndarna detta och sade: varför har Guds hus blivit så försummat? Och jag hämtade tillsammans dem och lät dem inställa sig på sina platser. Och hela Juda förde fram till förrådshusen sin tionde av säd, vin och olja. Vad som började när det här förbundet förnyades, det blev sedan en ständig förnyelse som pågick gång efter annan med sådana här olika ting. Det var när Nehemja kom tillbaka så upptäckte han att här har man börjat slarva med tionde. Och säkerligen var det under den tiden som profeten Malaki uppträdde. Och då får vi tillfälle att läsa om lite längre fram. När han talar om att man ska se till att full tionde förs till förrådshuset. Men så levde man i den här ständiga förnyelsen som vi ska leva i. Så att vi inte försummar någonting. att vi inte försummar tiondegivandet, att vi inte försummar bönelivet, att vi inte försummar helgelsen, att vi inte försummar allt som Herren vill att vi ska göra, utan att vi upplever det nya testamentets lag, att förnyas dag efter dag genom den helige ande som är oss given. Vi ska komma ihåg att när folket lämnade fångenskapen och kom tillbaka hit, från med den tiden var det slut på avguderi, det som hade funnits där hela tiden. Det var en ny tid som började, och en tid som sen kom att bli med ständig förnyelse. Och så avslutar Nehemjas bok. Och så är det avslutat den historiska skildringen av Israels barn. Och så kommer vi in, som vi kommer att skriva lite grann om i programbladet veckan som kommer, om andra avdelningar med böcker. Vi fortsätter nästa vecka, om ni vill komma då, och läser den fina skildringen i Esters bok. Och så går vi vidare på vår upptäcktsfärd genom Bibelns värld. Amen. Daniel, vill du bedja?
Vi tackar dig för att du tränger in i våra hjärtan och det talar till oss. Det leder oss och det lyfter oss. Vi lovar och prisar dig. Vi tackar dig, Herre, för det ord som vi fått ta del av här. Vi ber dig, Herre, att det ska leda våra liv så att vi kan vara med och bygga upp din församling. Bygga upp det berg som du har anförtrott åt oss, Herre. Skön genom din heliga ande ett heligt ansvar i våra liv, Herre, så att vi kan ge våra liv för ditt verk, Herre, och att vi kan uppleva denna lycka, frid och glädje att få leva i din vilja, att få vara i din plan. Välsigna oss var och en. Välsigna den som har kommit mot en. Tack för att du har gett ett nytt hopp, en ny glädje, Herre. Och tack för att du har gett en utgångspunkt i ditt ord, Herre, att bygga vidare på och att få glad gå vidare och möta människor med glädje, med din glädje, Herre. Vi prisar och lovar dig. Välsigna er och vi fortsätter. Låt oss, Herre, få stå tillsammans i kampen. Låt oss få ge våra liv i den goda kampen, Herre. Och det ska välsigna våra liv i Jesu.
Om du är här så du är modfälld och nedstämd och behöver möta Herren, du får ge dig till känna. Ett onsdagsbibelstudium kan bli ett förnyelsemöte, ett helgelsemöte, ett frälsningsmöte. Jag får möta Jesus här ikväll. Du får vara kvar här när vi avslutar och vill bedja tillsammans med dig. Eller vill du komma fram nu så kan vi bedja för dig på en gång. Så ska vi sen sjunga en sång och bära fram offer till Herren. Här är vi för att hjälpa varandra, för att bedja för varandra. Eller du kanske vill komma fram, men du kanske känner att du behöver hjälp. Vill du lyfta din hand så ska vi bedja för dig nu. Det är första gången jag gör en sån här inbjudan onsdag kväll, men jag kände jag skulle göra det. Vill du uppleva något speciellt här, så du har behov av något speciellt som du känner att du behöver hjälp med, så ska vi bedja för dig. Gud välsigne dig, min vän. Jag är glad att du är här. Herren är glad att du är här. Nu vill han möta dig. Gud välsigne dig också. Fint att ni är med här. Det är just här Herren vill möta er. Anders B. Andersson, vill du bedja för våra två vänner här som önskar speciell förbön ikväll?
Tack Thank you.
alla våra hjärtan. Och hjälp oss att fatta heliga beslut. Och ställa oss till sitt förfogande. Att tjäna i ditt verk här på jorden. Bredvid varandra. Sitta vid sida för vår jorden en gång. Tack och lov. Tack och lov. Sina oss allihopa. Och låt oss som en man samlas för att vara med. Dessa stora härliga byggnadsvärlden.
Amen.
225. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. 225 sjunger vi och så frambär vi.